Du hör mig, Angela Kovacs, läsa Ugglan dödar bara om natten av Samuel Björk i översättning av Helena Sjöstrand Sven och Gösta Sven. En fredag våren 1972, just när prästen i Sandefjords kyrka skulle gå hem för dagen, fick han ett mycket speciellt besök som gjorde att han valde att stanna kvar på sitt tjänsterum. Den unga kvinnan hade han aldrig sett förut, men vem den unge mannen var visste han mycket väl. Det var äldste sonen till stadens mest omtyckte man, en skeppsredare som inte bara var en av landets rikaste personer utan också en av kyrkans stöttepelare och vars donation 10 år tidigare bland annat hade gjort det möjligt att få dit den stora altartavlan i grovhuggen mahogny, skapad av konstnären Dagfinn Werensköld och som skildrade 17 scener ur Jesu liv. En tavla som prästen var oerhört stolt över. Den unge mannen och den unga kvinnan hade ett mycket speciellt önskemål. De ville gifta sig och de ville att prästen skulle förrätta vigseln i all stillhet. Inte så ovanligt visserligen, men detaljerna kring det hela var så pass märkliga att prästen först trodde att det måste vara ett skämt. Men han kände skeppsredaren väl, visste hur religiös och konservativ den gamle mannen var och förstod så småningom att paret faktiskt menade allvar. Skeppsredaren hade på sista tiden varit mycket sjuk och det ryktades att han låg för döden. Den unge mannen som nu satt framför honom skulle snart ärva en enorm förmögenhet. Men hans far hade ställt ett krav i samband med arvet. Det fick inte blandas in främmande blod i familjen. Kvinnan som hans arvinge valde att gifta sig med fick under inga omständigheter ha barn från tidigare äktenskap. Här i låg problemet. Den unga kvinnan som redarsonen nu var djupt förälskad i hade tyvärr barn sedan tidigare. En liten dotter på 2 år och en liten son på 4. Barnen måste bort och prästen måste viga paret på ett sånt sätt att kvinnan framstod på det sätt som den konservative skeppsredaren hade krävt. Gick detta att ordna? Planen som paret hade gjort upp var följande. Den unge mannen hade en avlägsen släkting i Australien och hon hade sagt ja till att ta hand om barnen. Tills alla formaliteter var undanstökade. 1 eller 2 år, sen skulle barnen hämtas hem igen. Kanske skulle skeppsredaren till och med komma till himlen tidigare. Vad tyckte prästen? Kunde hans samvete tillåta honom att hjälpa dem ut ur den här krisen? Prästen såg ut att tänka efter en stund, men i själva verket hade han redan bestämt sig. Kuvertet som den unge mannen diskret lagt på bordet framför honom var tjockt. Och varför inte hjälpa ett ungt par i nöd? Den gamle skeppsredarens krav var väl ändå rätt så orimligt. Prästen gick med på att viga paret. Och vid en liten ceremoni som höll sin stängd kyrka framför den färggranna altartavlan gifte sig paret mindre än en vecka senare. Knappt 1 år senare, i januari 1973, fick prästen återigen besök på sitt tjänsterum. Den här gången bara av den unga kvinnan. Hon var märkbart bekymrad och berättade att hon inte visste vem hon annars skulle vända sig till. Det var något som inte stämde. Hon hade inte hört ett ord från sina barn. Hon hade blivit lovad foton och brev, men det hade inte kommit någonting. Inte ett ord. Ja, hon började rent av tvivla på om den där släktingen i Australien ens existerade. Kvinnan berättade också att mannen som hon gift sig med inte var den hon trott att han var. De pratade inte längre med varandra, delade inte ens sovrum, och han hade även hemligheter, mörka hemligheter. Saker som hon inte ens förmådde säga högt, nästan inte vågade tänka på. Fanns det något prästen kunde göra? Prästen lugnade henne. Sa att han naturligtvis skulle hjälpa till. Han skulle fundera lite på saken och bad henne komma tillbaka några dagar senare. Följande morgon hittades den unga kvinnan död. Hopsjunken över ratten i sin bil nere i ett djupt dike intill redarfamiljens lycka.